Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Kai och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack så mycket.
Här i Hälsosnack så brukar vi ofta prata om kosten och vi tycker om att prata om träning och sömn och allt sånt där som är bra för hälsan. Men en sak som man kanske glömmer när det gäller just hälsan, det är ju alla relationer man har. Relationer med sin familj, med sina kollegor, med vänner eller ja, det kan ju vara vem som helst egentligen, tänker jag. Och är det så att en relation inte fungerar eller man är i en konflikt, då blir man ju stressad. Så det påverkar ju hälsan så mycket. Så idag ska vi faktiskt prata om hur man kommunicerar för att ja, bland annat minska konflikter. Men det finns ju så mycket mer vi kommer att prata om det här. Så det ska bli jättespännande.
Ja.
Men först så ska du, Kai, få chansen att presentera dig för våra lyssnare. Och berätta vem du är och vad du gör. Och vad som kanske ledde dig fram den här vägen.
Ja, just det. Det började, jag har hållit på att jobba med det här i 25 år. Så jag var lite yngre då. Då hade jag just konflikter. Speciellt en konflikt. Och jag hade lärt mig ett sätt att lösa konflikter. Det vill säga att jag, bara man identifierar vem har gjort fel. Och så talar man om för den vilken idiot den är. Och så hoppas man på att de ska tacksamt bättra sig. Liksom. Men det är en bra teori. Men det, i praktiken funkar det inte riktigt. Så jag blev ju konfliktkaj. Det var ju mitt smeknamn då. Så jag var i någon form av behov av att jag behövde lära mig att liksom hantera alla idioter runt omkring mig, tyckte jag. Så då snubblade jag på en bok som...
Det är ett tufft jobb att hantera alla de där.
Ja. Och då snubblade jag över en bok som jag senare då var med och översatte och gav ut på svenska. Och den handlar om att hur vi tänker, hur vi kommunicerar och hur vi pratar. Det liksom påverkar, så att säga. Så att efter när jag läste den här boken, Nonviolent Communication, ett språk för livet som det nu heter, så ändrade jag lite grann på hur jag lyssnade och hur jag uttryckte mig. Och det var så spännande, för de här idioterna som jag hade runt omkring mig, de blev människor på ett par veckor. Så då blev jag jättenyfiken. Hur kommer det sig att om jag ändrar på hur jag pratar och lyssnar och tänker, så påverkar det mina relationer? Så det var början, det var så jag kom in på det. Och sen har jag hållit på med det i 25 år då, som i Sverige och runt om i världen. Och utbildat, medlat och hjälpt folk att lösa problem och hantera liksom utmaningar på jobb och familj och sådär.
Men det är ju så fantastiskt. Från att ha varit kanske en av de sämsta på att göra det, så bara blir du en av de som lär andra.
Ja,
det bara visar att man behöver inte vara bra på någonting innan man börjar.
Nej, så är det ju. Och oftast är det ju problem som får oss att bli nyfikna. Så att det, jag brukar säga att ju fortare man kör in i kaklet, ju fortare har man chans att lära sig något nytt. Så om man är liksom så här, halvtaskig så kanske man är det hela livet. Medan om man är heltaskig så kanske man havererar någon relation jättehårt. Och, men då har man också chansen att lära sig och vakna till. Men man har kanske då bränt några broar och det har jag väl säkert gjort. Så att säga.
Men den här metoden eller processen eller verktyget eller vad man nu ska kalla det, non-violent communication, alltså icke-våldskommunikation, innebär det att man liksom tycker att liksom den vanliga kommunikationen, det vi lär oss genom livet, är ett ganska våldsamt sätt att kommunicera med våra medmänniskor på?
Superbra fråga. Det heter ju non-violent communication, icke-våldskommunikation. Och det, då antyder det ju på något vis att vi är våldsamma. Och det som menas är att vi kan vara våldsamma fysiskt. Så, men när vi exempelvis kallar varandra för namn, idiot och lat och slarvig och så är det sällan vi upplever oss förstådda eller liksom sedda på det sättet som liksom, det sker en massa missförstånd och det leder också till konflikter så att säga. Och tittar man på folkmord som har skett i historien så avhumaniserar vi varandra genom att liksom de är kackelacker eller de är, man ser inte att det är människa och då är det mycket lättare att bli inte bara verbalt utan också fysiskt våldsam. Liksom. Så det kommer ju från det så att säga, att se hur språket faktiskt underlättar för att vi ska bli våldsamma. Men också hur språket är en möjlighet att se, känna igen att vi är människor. Jag brukar säga att om vi först fokuserar på hur olika vi är, då blir det jättesvårt sen att fokusera på likheterna. Så bara att ha den prioritetsordningen att liksom först prata om någonting som där vi är lika gör att sen blir det mycket lättare att både njuta och vara nyfiken på olikheterna. För vi behöver också känna oss trygga och går vi direkt till liksom att vi är olika så blir det svårt då, så att säga. Så att man kan säga att non-violent communication bygger på en viss typ av medvetenhet. Det vill säga vi försöker vara medvetna om vilka ord vi använder. För orden är ju en reflektion eller förlängning på vad vi fokuserar på och vad vi är medvetna om. Man brukar säga att ju fler ord vi har för att beskriva hur vi mår. Liksom om de flesta har mellan 0 och 10 ord för sitt känsloliv. Det är rätt så trubbigt. Så då kommer jag ha svårare att må bra för att liksom, det är för fyrkantigt. Så när jag ökar min medvetenhet om hur jag mår, det vill säga jag får fler ord för att beskriva det, så då kan jag ju ta hand om och fånga upp nyanserna så att säga.
Både för sig själv men också i kommunikation med andra, eller?
Ja, om man är då förälder exempelvis. Så hur vi pratar till våra barn, det är ju det språket som de lär sig. Så vi socialiseras ju, när vi växer upp som barn så är vi i ett sammanhang, i en familj, i en förskola, skola, ett samhälle, kvarter. Så vi plockar ju upp, vi lär oss det. Så som förälder så har vi den möjligheten att vi kan ge ord till våra barn. Jag kommer ihåg själv när min son, han är 18 nu, men när han var liten så en gång så sa han att han var ledsen glad. Och då liksom, tyckte jag, ja det var ju en spännande kombination. Så här. Och så när jag tog några andetag, så, men vad menar han då? Jo, han kände sig rörd. Vad är det han menade?
Mm.
Och sen kom jag ihåg ett par månader senare så använde han ordet rörd. Det är som orden blir som byggstenar i att förstå sig själv och också berätta för omgivningen. Som om ju mer jag kan berätta om hur jag mår och vad jag behöver, ju lättare blir det för omgivningen att hjälpa mig. Och därför är ju liksom små barn som små monster för att de skriker och gapar. Och så vi blir som tvungna att tolka. Vad är gråten? Är det liksom bajs i blöjan eller hungrig? Är du trött eller behöver du fysisk närhet eller har du ont någonstans? Liksom? Men vi lär oss ett språk. Då kan vi kommunicera, annonsera till omgivningen vad vi behöver. Liksom.
Och så är det lite med vuxna också, för vi är kanske inte upplärda att vi som vuxna ska riktigt dela med oss av våra känslor och sådär. Man ska vara mer bara liksom saklig. Så det blir också ibland om man märker att men här har vi en konflikt eller här når vi inte riktigt varandra, att det blir lite det där gissandet som det även är för små barn. Vad är det egentligen som är problemet?
Ja, visst. Ja, vi vuxna vi kan ju också ha utmaningar, för man skulle kunna förenkla så här att på en arbetsplats eller där är vuxna, så kan man för enkelheten skull dela in det i två grupper. De som är relationsorienterade, de som gillar att prata om relationer och om känslor, hur man mår, och medans till motsats till de som gillar att prata och fokusera på görandet, uppgiften. Det är oftast en vanlig grej på en arbetsplats att det finns de två grupperingarna. Och de har ju helt olika fokus. Men båda har ju rätt. Men ingen har ju helt rätt. För att relationer är viktigt på en arbetsplats. Men det är inte bara det, utan man ska göra någonting också. Så ofta så har vi liksom, alla bär någon pusselbit. Så där brukar det ofta bli konflikter och liksom, för att man ser olika saker, man prioriterar. Några vill inte sitta på möten för de tycker det är liksom jobbigt. Nu ska vi göra. Medan någon annan gillar dem. Nu ska vi reda ut det här. Nu ska vi förstå. Nu ska vi komma överens och sådär. Så att bara förstå det, att vi har olika fokus på olika saker.
Och det är ofta så på en arbetsplats. Och även i familjen i och för sig. Att man har inte valt de människorna. Det är väl så att när man kan vänner och så, då är man lite kanske på samma våglängd. Och då blir det lite mer smooth. Men människor som man inte har valt, så kanske man också investerar mindre för att förstå dem.
Ja, vi umgås ju oftast när vi får välja med, med likasinnade. Och då lever vi i våran egen bubbla. Vi har ungefär samma värderingar och intressen och liksom sådär. Medan i sammanhang där vi inte får välja, då blir vi som utmanade. Eller vi har en möjlighet att förstå olikheter. Men vi har också en möjlighet att bygga murar och säga att det där är en idiot. Och jag har rätt liksom. Så det är en utmaning. Så att, det finns väl något kinesiskt sådana här tecken. Liksom, det är risk och kris, är väl risk och möjlighet eller något sånt där.
Just det.
Och det är lite så i kommunikationen. Det är ju riskabelt att kommunicera, för det kan ju gå fel. Men det är också en möjlighet, det kan bli hur bra som helst. Och då är ju färdigheterna som hjälper oss med det.
Just det. Men om du skulle beskriva vad som är grundidén i non-violent communication, vad är det som gör den annorlunda?
Annorlunda vet jag inte, men det jag gillar med det är att det är ett helhetsgrepp. Och vad menar jag med helhetsgrepp? Jo, att för att vi ska ha en dialog så bygger det på A och B, du och jag. Så non-violent communication har både en del, jag brukar tänka det som att vi har två ben. Ett ben är ärlighet, det vill säga jag kan ta ansvar för hur jag uttrycker mig ärligt, tydligt. Så. Och jag har också ett annat ben, det vill säga hur jag lyssnar. Så att när du säger någonting till mig så kan jag ta ansvar för hur jag tar emot det och så vidare. För jag kan inte styra hur folk kommunicerar med mig. Men jag kan styra hur jag lyssnar. Så det handlar om att träna färdigheter i hur jag uttrycker mig och hur jag lyssnar. Och det möjliggör då en dialog på ett annat sätt. Men syftet är rätt så viktigt. För det brukar syftet med non-violent communication, det är att skapa en kontakt eller en relation som möjliggör att både du och jag kan ha det bra. Så det bygger inte på så här, nu ska jag förhandla fram, jag ska lura dig, manipulera dig eller liksom köra över dig. Eller heller inte låta mig bli överkörd. Så det är inget mesigt med det, så att säga. Så det är inte så här, nu ska jag lära mig tre tics för att bli snäll. Utan jag kan vara väldigt besvärlig fast på ett ömsesidigt sätt, så att säga. Hur står man på sig? Och det är en stor misstolkning. De flesta går iväg och tror att men nu ska jag förstå och inte sätta några gränser. Och så här. Utan då har man förstått halva. Det är oftast den utmaningen man börjar träna på. Så när man förstått helheten, då förstår man, okej, jag behöver sätta gränser så omgivningen vet mina gränser. Men jag vill också bry mig om andra. Och hur dansar vi kring det, så att säga?
Men kan du ge något exempel på någon vanlig situation så här, som bara tydliggör lite det du menar?
Ja, så man kan se det så att om jag vill att min son ska göra något speciellt, exempelvis gå ut med soporna, så då kan jag ju liksom tvinga honom till det. Få honom må dåligt, liksom skuldbelägga, du har inte hjälpt till och du borde sådär. Vilket gör att han kanske går ut med soporna. Men det är inte kul. Och han ser inte hur det sitter ihop med resten av familjen och så. Så när jag åker hemifrån eller han flyttar hem, han kommer inte göra det självmant. Men alltså om jag kan nå fram till honom och vara tydlig med varför vill jag att han ska gå med soporna. Jo, för att då kan jag laga mat. Så jag berättar om vad jag vill ha för hjälp av min son. Men jag berättar också varför. Så då kan han lättare förstå. Han går ut med soporna. Han kanske inte tycker det är kul för det är kompost eller det är liksom äckligt, så att säga. Men han ser att just det hjälper honom att få mat fortare. Eller hans pappa är trött och så han kan ge omsorg till mig genom att gå med soporna. Så, att säga. Så när vi kommunicerar så kan vi kan hota eller belöna. Och belöning kan ju vara lite knasigt för ja, du får veckopeng för att gå ut med soporna. Men sen när man inte får veckopeng så då går man inte ut med soporna. Eller så måste man höja veckopengen. Det är som vd-löner. Måste man öka hela tiden. Så.
Ja, det är därför vd ska ha högre lön hela tiden.
Ja, det finns säkert olika anledningar. Men som ett exempel att vi vill vara tydliga med varför vill vi att folk ska göra saker. Så att de kan så att säga, motivera sig av det här vill jag bidra med. Så att säga.
Men Nonviolent Communication, eller förkortningen är NVC.
Ja.
Så NVC inkluderar 4 olika komponenter. Lite steg för steg i hur man liksom kommunicerar.
Ja, finns en modell, 4 steg kan man säga.
Ja, som man kan följa. Så ska vi gå igenom lite steg för steg och du får berätta för oss om dem.
Mm.
Vad är den första?
Det är bra innan man går igenom stegen och förstår så här, men vad handlar det här om? Då vi har ju sagt det här med att det handlar om jag och du. Så vi påverkar ju varandra. Vi är ömsesidigt beroende, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Så allt vi gör påverkar vår omgivning. Så. Och hur vet vi och hur lär vi oss om det? Jo, genom att kommunicera. Och det kan vi göra med ord eller med liksom, skrift eller med våra beteenden. Liksom. Så det första steget, det handlar om att skapa en delad verklighet. Det vill säga, om jag vill ta upp någonting, exempelvis om det är någon som har gjort någonting som jag stör mig på. Så istället, jag kan kalla dem för namn, jag kan säga att de är idioter. Då kommer de få noll information. Så de kommer mest troligt inte kunna bättra sig, för de har inte fått den klarheten av mig. Men om jag då berättar så tydligt jag kan, det som kallas för observation eller fakta på svenska. Jag berättar, vad är det du faktiskt har gjort som jag stör mig på? Och det kan ju vara allt från att ha lämnat strumporna på hallgolvet. Eller att klockan är 8:10 och om en kvart så går bussen. Och du har inte stigit upp än. Eller att du har lovat att lämna in en rapport, men igår och den har inte kommit än, vad det nu kan vara. Liksom. För då gör jag ju folk uppmärksamma på det här vill jag prata om. Så då fångar jag deras uppmärksamhet. Istället för att jag kallar dem för namn som latare, slö eller det går inte att lita på dig och så vidare. Så det är det stora första steget att bara liksom vara medveten om vad är det jag stör mig på eller vad är det jag uppskattar. För det går ju att prata om de sakerna också. Sen vill jag ju berätta, hur blir jag då påverkad av att strumporna ligger på hallgolvet? Och är det första gången eller liksom, har de legat där i 3 dagar? Eller så att försöka beskriva det. Och då behöver jag veta, hur blir jag påverkad? Då berättar jag om hur jag mår, det vill säga hur det känns. Liksom. Att jag blir irriterad kanske. Eller om min son inte har stigit upp så kanske jag blir orolig eller stressad beroende på situationen. Och sen berättar jag varför jag blir stressad, orolig eller irriterad. Så jag tar ansvar för mina känslor. Jag växte upp där man pratade om känslor på ett skuldbeläggande sätt. Som att du gör mig besviken. Så jag kommer ihåg när jag var ung grabb. Då tyckte jag det var svårt att prata om känslor. För i min värld så blev det alltid mitt fel då. Så då har vi den här hur vi växer upp och vad vi lär oss för typ av språkbruk. Använder vi känslor som skuldbeläggande, vi gör andra ansvariga för dem. Eller försöker vi vara mer så att säga vuxna och ta ansvar för våra känslor. Och NVC hjälper oss med det, att vi tränar på att koppla ihop våra känslor med våra behov. Ett exempel är då, om jag känner mig hungrig så är det för att jag behöver mat. Om jag känner mig ensam så behöver jag kanske gemenskap. Så jag behöver inte säga att det är ditt fel att jag känner mig ensam. Utan jag kan ta ansvar för att jag har behov av gemenskap eller umgänge eller kontakt eller så. Och strumporna, det kan ju vara att jag har behov av någon form av ordning eller skönhet. Många människor som har svårt att liksom återhämta sig när de kommer hem om det är för stökigt. Så det är någon form av frid och stöd till. Så. Och sen om man har sagt åt sin sambo eller sina barn flera gånger, så kan det också vara så att det inte bara är ordning och reda och liksom frid, utan det är också så här, jag vill bli lyssnad på. Jag vill existera för dig, för att jag ber om det här, men om du inte gör det och det har gått x antal gånger, så är det som att ibland upplever folk att de inte existerar.
Men ibland kan det ju vara svårt också att fatta det själv, apropå det här exemplet med förut när jag kom hem från jobbet och sen så är det massa grejer på diskbänken, ja. Så triggade det igång mig och jag bara, gud vad trött. Jag blev verkligen trött av det. Och sen så när jag kom på det, för att min man bara, ja men jag tänkte ställa undan det precis. Och sen kom vi överens om, för han höll med om det, när han kom hem tyckte han också det var jobbigt att se en fullplottrad diskbänk. Ja. Att vi bara kom överens om att, ja men vi ser till att det är liksom innan den andra kommer hem. Och det blev som att det var aldrig någon issue längre. För att det var inte någon issue för den som skulle göra, för den hade ändå tänkt att göra det. Det var bara att man hade skjutit på det. Men sen så blev det också skönt för den som, för man fick ju den här ron redan innan liksom. Så ja. Att det var verkligen så här att förstå att det var det, för det blir ju lätt så att man ser diskbänken, ser sin man och så börjar man gapa på honom liksom.
Ja, precis. Och det där är ju det spännande med relationer, långvariga relationer, att vi behöver ju lösa vardagen, det där praktiska, och vi kan. Det är rätt så många som inte har löst dem där, utan det är dagligt tjat så att säga. Men precis som du säger, när vi knäcker nöten, när vi hittar ett sätt att kommunicera så vi kan samarbeta och lösa disken, tvätten och de här dagliga rutinerna, då har vi utrymme och göra annat så att säga.
Ja, allt går ju så mycket mer smooth.
Ja, visst. Och det är inte som att man inte har några problem eller konflikter, men man har mer spännande, mer komplexa andra frågor som man faktiskt kommer till.
Ja, och hoppa över det där. Ja, men vad du är lat som inte har tagit hand om det där, utan mer bara, alltså det skulle kännas så mycket bättre för mig när jag kom hem om diskbänken var ren.
Ja, visst. Och då kommer vi till det sista steget i den fjärde komponenten, att det räcker ju inte bara veta vad jag behöver. Att vad har jag för behov? Är det ordning och reda eller är det frid eller liksom samarbete? Utan vad ber jag? Hur ber jag om hjälp med det så att säga? Och då finns det ett begrepp som är görbara kontra icke-görbara önskemål. Det är lätt att ställa ett önskemål som inte är görbart. Exempelvis, jag skulle vilja att du lyssnar på mig. Det är inte görbart. Har du tänkt på det? Så varje gång vi ber någon lyssna på oss så har vi inte berättat vad vi vill att de ska göra.
Men kan man inte bara ta en stund och lyssna om det är någon som vill bara...
Men det som är spännande, vad är att lyssna? Är det att vara tyst medan jag pratar? Eller är det ögonkontakt? För någon som säger så här, vill att du lyssnar på mig. Så det de egentligen menar, det är så här, jag vill att du ser med ögonen medan jag pratar. Och någon annan säger så här, jag vill att du ska reagera på det jag precis har sagt. Eller jag vill att du ska göra sådana sådana där ljud så att jag vet att du är mer än mig. Och någon annan säger, jag vill att du ska liksom ge någon form av kvitto och bekräftelse på vad jag har sagt, så att inte mina ord bara åker ut i liksom i rymden. Och någon annan säger, ja, men jag vill att du ska engagera dig liksom, och ställa frågor och hugga emot, för då vet jag att du är här liksom. Så det är både kulturellt men också individuellt. Vad menar vi? Och så där är det med väldigt många saker som i en relation. Jag vill att du ska älska mig. Ja, det är väldigt luddigt, så då måste man gissa, vad betyder det liksom? Är det att när jag vaknar på morgonen så känner jag mig älskad när du smeker mig på kinden och säger god morgon älskling? Eller är det liksom röda rosor varje fredag? Eller vad är det liksom? Så det är en jättestor utmaning att vi går omkring och ber om saker på ett sånt sätt så att om mottagaren inte vet vad vi ber om, och så blir vi arga och besvikna och frustrerade, för vi har trott att vi har varit tydliga, men vi har inte varit det, så att säga.
Alltså, jag tänker att nu har du berättat om de här fyra stegen, och när du pratar om dem så låter det så enkelt och självklart, och det här är väl inga konstigheter. Men sen när man går lite djupare i det så inser man att det finns band med fallgropar i varje komponent här. Ja. Jag tänker till exempel på det här med observation. Då är det ju en fallgrop här att man, när man ska förklara vad det är man vill prata om,
ja,
så är det väldigt lätt att man istället för att lägga fram det som en liksom,
som en fakta.
Som fakta, vad som faktiskt har hänt, eller att göra sin egen tolkning av det.
Ja.
Berätta lite om det.
Varför det är så? Eller vad, liksom...
ja, vad det kan innebära, liksom, konkreta exempel så att man förstår vad det är man ska sträva efter, liksom, tydlighet.
Ja. Så jag brukar tänka på det som nycklar. För det, en nyckel låser upp en dörr. Så när vi... det är väldigt lätt att blanda ihop vad jag tänker om någonting, hur jag tolkar, kontra vad det är faktiskt jag tittar på eller lyssnar på. Som om man bara ser på ett tv-program, på de här reality-programmen, så kan man liksom, de är ju som gjorda för att vi får ju observationer, de filmas ju så man ser dem och hör dem. Men vi tolkar liksom, så vi gillar någon och vi stör oss på någon och vi tycker att någon är arrogant och vi tycker någon är mesig. Och vi tycker, men vad är det som gör att jag tänker det? Vad är personen säger eller gör som får mig att tänka att de är arrogant eller att de är mesig? Så det man tränar på är att försöka bli medveten om skillnaden mellan vad är det jag ser och hör kontra vad tolkar jag? Och min tolkning är ju subjektiv. Den syns ju inte. Det finns ju inga arroganta människor per observation. Men det finns människor som säger saker om andra. Så att säga. Så en person som är arrogant eller en person som är med sig gör ju någonting. Så att kunna beskriva det, det kan de köpa. Men det är väldigt sällan folk gillar att bli kallade för arroganta eller mesiga.
Så det gäller att liksom hålla sig till väldigt objektiva fakta om situationen istället för då att komma och liksom bara direkt lägga fram min tolkning av det. Till exempel, har du lämnat strumporna framme så jag tycker du är slarvig.
Ja.
Men... vi ska prata om att strumporna ligger på golvet. Ja, det är precis. Så långt vi båda faktiskt kan
vara överens
verklighet. Om.
Ja. Precis, det är en delad verklighet. De ser vi. Och det kan jag, visst, jag lämnade dem där. Det är mina strumpor. Det är storlek 42. Men att jag är slarvig, då kommer jag mest troligt att göra någon form av motstånd. Eller så köper jag det. Men då har jag ju också rätt att lämna strumporna där. För jag är ju slarvig. Så då blir det en form av självuppfyllande... liksom, jag har dålig självkänsla så därför så kommer jag inte att stå upp för mig själv. Och det är ingen kul loop att vara i, för det, liksom, det genererar sig självt. Och vara revolt heller, det är inte heller kul så att säga. Så vi kan göra ett exempel här i rummet. Vad har jag för färg på byxorna?
Svarta.
Det är vi överens om, eller hur?
Ja.
Så det blir ett sätt. Ja, vi ser ett par svarta byxor. Men är de snygga eller är de fula?
Jo, men jag tycker de är snygga.
Ja, jag håller med.
Ja, och är de bekväma? Ja, det vet ni inte kanske. För jag har ju dem på mig, så att säga. Så då har vi... Så de är svarta, det är vi överens om. Men om de är snygga, det är kanske inte alla som tycker. Så att bara vara medveten om jag vill få er uppmärksamhet, så ska jag säga svarta byxor. Säger jag snygga byxor, då kanske det skapas ett motstånd. Och det är inget problem att ha ett motstånd, men då kommer vi aldrig vidare och prata djupare om saken. Och det är ofta det som händer, att vi pratar om våra tolkningar och då börjar folk att försvara sig eller bestrida tolkningen. Och
så man kan ha olika tolkningar.
För vi har olika tolkningar.
Ja.
Liksom, titta på politiska partier. Även om man tycker att de tycker likadant, så pratar de om en sak nog länge, så har de ändå olikheter, även om de är liksom i samma parti. Så i ett svårt samtal eller i en konflikt, så är det superviktigt att liksom, vad är det vi ska prata om? Så att vi faktiskt kommer till det. Ni har säkert varit med om samtal som aldrig blir färdiga, utan det, liksom, det smäller innan man knappt har kommit igång. Och det handlar just om den här nyckeln.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men kan man göra det, nu vet jag inte om den är kopplad till den här nyckeln, men just när man pratar med människor som till exempel är narcissister eller som har en problem, alltså trauma i barndomen som har format dem till att liksom se världen kanske lite mer svartvit eller så. Går det att använda den här metoden för att komma igenom till sådana personer eller i alla fall ha en bra relation till sådana personer?
En bra fråga. Om vi säger så här att... När vi kallar någon för narcissist, då har vi gjort precis det här. Då har vi ju liksom tolkat, men det finns ju då någon form av beskrivning. Varför gör vi den tolkningen? Den bygger ju på någon form av iakttagelser. Pratar vi om de iakttagelserna, då blir det lättare att kanske vara överens om, men vad är det att vara narcissist? Så det är som en sak. Och med vissa människor eller diagnoser så behöver vi sätta våra gränser tydligare, för att andra kanske inte, annars så kör de över oss, som ett exempel. Så då blir det ju tydligt att jag behöver stå på mig mer, för att någon annan kanske då inte kan gissa eller ana mina gränser. Så det blir som en del av att vara ärlig. När någon trampar mig på tårna så vill jag ju säga aj, så att de vet att det där gjorde ont. Och om jag inte delar någon annans verklighetsuppfattning, hur kan jag berätta det då? Så att det är också, det finns så många diagnoser, så det är svårt att, eller funktionsvariationer som vi kan ha som påverkar hur vi relaterar. Men det är väldigt många som har barn, eller väldigt många föräldrar som har barn som har olika, har fått olika diagnoser, som finner stöd i att liksom lära sig att kategorisera de här orden. Så vad är det jag har nytta av? Det är många som är jätteduktiga på det här med att beskriva fakta, men de vet inte hur de ska beskriva hur de mår. Så då kan man liksom träna på att vidga sitt vokabulär.
Och det tror jag är nog viktigt just med, om man tänker föräldrar och barn med diagnoser som ADHD eller autism. När det kanske är just det här strumpor på golvet överallt hela tiden. Eller att inte då stämpla barnet eller liksom du är så här. Utan hitta lösningar istället liksom.
Ja, barnen, eller vi vuxna också, vi behöver förstå diagnosen. Vi kan ju ha jättestor nytta av att få en diagnos. För den hjälper oss att förstå oss själva. Men att bara få diagnosen utan att förstå, det blir som att kalla någon för dum eller lat eller ego. Men om jag berättar vad menas med den här diagnosen, vad är det för skillnad på att ha den eller inte ha den? Och då är det ju superbra att kunna prata på ett sakligt sätt. Att liksom försöka iaktta sig själv. Att jag har svårt att stiga upp. Från när väckarklockan ringer så är det som att det tar minst 30 minuter att komma upp ur sängen. För jag har svårt att starta igång. Det är ju att försöka beskriva vad som händer. Snarare än att säga att du har uppmärksamhetsproblem. Och det kanske man har motivationsproblem, men det är för vagt tills man liksom, för vi behöver ju på något vis äga problemet innan vi kan lösa det. Så skulle jag vilja säga att NBC kan hjälpa till att bli uppmärksam och beskriva det så att säga. Det är ingen universal lösning som gör att man måste ändå bli medveten och göra saker så att säga.
Men en sak som jag tyckte var bra i den här modellen, det var ju att den öppnar upp mer för liksom att lägga lite energi på nyfikenheten på den andra personen. Där som Lotta var inne på, så här, det där är en narcissist. Kommer den så här, ja, men då har man redan bestämt sig någonting, tycka och verkligen sätta en etikett på en annan människa. Istället för att liksom fortsätta ha på något sätt den här öppenheten, nyfikenheten, försöka förstå, men var kommer den här personen ifrån? För det är ju väldigt lätt att man liksom utgår ifrån sig själv och att liksom, ja, men så här borde det ju vara, eller det tycker väl alla, att inte en strumpa ska ligga där på golvet eller så här. Att ha nyfikenheten, att försöka förstå, men vad är ditt perspektiv på det här?
Ja, just. Ja, det är ju, det finns ju så här goda råd, behandla folk så som du själv vill bli behandlad. Och det funkar ju så länge det är kloningar av dig själv som du möter. Men så ser det inte riktigt ut. Så om man skulle gå på rådet så här, behandla folk som de behöver bli behandlade. Men då behöver jag ju kunna skilja på mina egna preferenser och andras preferenser. Och det är då begreppet empati kommer. Det vill säga jag behöver kunna skilja på hur jag mår och hur andra mår. Jag kan inte vara empatisk med min omgivning om jag inte kan differentiera skillnaden så att jag blandar ihop vad jag känner med vad du känner. Och det är en form av utvecklingsfråga.
Och nu pratar du om vad jag känner här. Och där i steg två, där finns det också en fallgrupp. Och jag tänker på det här. Känslor kontra känslotankar. Ja. Och också bara att använda ordet jag känner kan leda till fallgropar.
Det är inte alltid vi berättar om vad vi känner fast vi använder formuleringen jag känner. Jag känner att du gjorde fel. Berättar ju inte om vad jag känner, utan berättar ju om vad jag tänker om vad du har gjort. Medan som jag säger, jag känner mig orolig när jag ser hur du har löst det här problemet. För jag är rädd att vi har glömt den här saken. Som jag ser är viktig i den här. Som ville höra om det. Så att berätta om hur jag känner mig. Handlar om att vara medveten om vad händer i min kropp. Och dess närhet så att säga. Som är hos mig. Och när du känner någonting så händer det mer hos dig så att säga. Och det där är väldigt, väldigt spännande så att säga. Och så är det himla lätt att blanda ihop vad vi tänker om varandra. Och varandras uppsåt. Det är väldigt lätt att jag känner att du ignorerar mig. Det vill säga jag tänker att du har ett visst uppsåt. Så jag är inte sårbar. Jag berättar inte om mina känslor. utan jag dömer dig. Fast maskerat som om jag var känslosam. Så det kan bli väldigt förvirrande om man inte håller isär det, så att säga.
Just det, för det där exemplet läste jag att jag känner mig ignorerad.
Ja.
Att man tror, alltså ibland kan det ju vara jäkligt skönt att bli ignorerad. Man kommer liksom lite undan.
Ja.
Så att ignorerad i sig behöver ju inte vara något negativt. Utan Nej. Det är ju väldigt mycket vad situationen innebär.
Ja, visst.
Och då behöver man ännu mer då förklara liksom, vad är det jag verkligen känner i den här situationen.
Ja, ju mer vi kan beskriva hur vi mår och vad vi känner, ju lättare blir det för oss att ta ansvar för det. Men vi måste inte ta ansvar. Vi kan göra andra ansvariga för det. Så att säga. Och det spiller ju över, det påverkar ju relationen. Det att jag är beroende av att du tar hand om mig. Så det blir någon form av, jag blir barn och du blir vuxen, du blir ansvarig. Så att säga. Så som vuxna så är det blir inte så ömsesidigt, det blir inte så jämlikt, så att säga. Så att växa upp och kunna ta ansvar för sina känslor är ju som en, det är vuxen poäng, så att säga.
Ja, för det är också lite empati baklänges. Liksom, om man vill att den andra ska känna så måste man också förstå att den personen skulle kanske inte känna så i samma situation omvänt. Liksom, det är därför den personen inte förstår. För att jag tycker det är jätteskönt när jag blir ignorerad. Så att, vadå? Ja, vad bra då? Vad skönt det måste kännas för dig om du känner dig ignorerad. Liksom.
Ja, det handlar ju om sammanhanget mer än om känslan.
Ja.
Är jag sen till ett möte så kan det vara jätteskönt. För då kan jag smyga in, så att säga. Men om jag ska ha en presentation och presentera något på jobbet och någon annan kanske då inte dyker upp, eller att de pratar om annat, eller de frågar alla andra men inte mig, det kan ju vara jobbigt.
Mm. Det är precis, att känslan är skilt från vad det är som orsakar det. Liksom.
Ja,
mm.
Och när vi kan koppla vad vi känner till vad vi behöver, då kan vi ju agera. Jag kommer ihåg när jag var drygt 20 så var jag deprimerad. Och då snurrar hjärnan så här. Den letar fel liksom. Och kolla, jag har inte förstått meningen med mitt liv. Och jag bodde i skogen då. Så att, tittade på myrorna. Och så, men de där är inte deprimerade. De vet ju precis. De kommer jag nära, då ska de pissa på mig. Eller de ska bära sina kottar och barr. Så de verkar förstå mer om livet än vad jag gjorde. Så mitt sätt att tänka liksom genererade ju det här svarta hålet. Men när jag kunde koppla, jag känner mig deprimerad, men vad är det jag behöver då? Och det jag längtade efter, det var att uppleva mer mening och veta vad ska jag göra, vad är min plats i världen och så vidare. Och då var jag inte deprimerad mer, då var jag frustrerad. För nu var jag ju på jakt efter mening. Så det är som den magin i att kunna tolka mina känslor och koppla dem till vad jag behöver. För då blir det någonting som jag kan ta hand om. Det är som att jag känner mig hungrig för att jag behöver mat. Ja, men nu är det inte så långt till ett kylskåp. Men om jag inte vet hur jag ska tolka, om jag tänker att jag är hungrig, ja, det är något fel på mig för att jag är hungrig. Ja, då kommer jag inte hitta till kylskåpet. Så att lära sig tolka sina känslor är ju liksom en superkraft för sitt välmående. Men det blir också en empatisk förmåga. För den förmågan kan jag hjälpa mitt barn, min kollega, min partner med. När de berättar om hur de mår så kan jag liksom gissa. Jaha, är du deppig för att du vill ha mer mening? Och din dag har inte liksom levererat på. Det har inte varit meningsfullt. Eller du har inte lyckats med det som du såg att du skulle göra. Så det är som en superkraft att kunna tolka känslor.
Men då tänker jag också, det är ju lite då, alltså det här med NVC, det är inte bara hur man pratar med andra, det är också hur man pratar med sig själv.
Ja, visst. Ja, varje gång jag öppnar munnen så har jag ju två öron, så jag kan ju höra mig själv. Så att säga.
På gott och ont.
Ja, precis. För språket är ju det är ju som koden i oss. Så jag tänker med hjälp av språket. Och när jag blir medveten om hur jag tolkar saker, så är ju det mina reaktioner, hur jag relaterar till mig själv och andra. Så en del av nonviolent communication handlar ju om liksom kontakten med mig själv. Min relation till mig själv.
Men det kan, och då, om du gick då runt och kallade alla för idioter, det hörde ju du själv då. Så att liksom, indirekt så kallar du dig själv för idiot också.
Det som är så fint är att man behöver inte vara medveten om vad man gör. De flesta går ju väldigt mycket på autopilot. Och det gjorde jag också. Men det som väckte mig till liv, så att säga, det var ju att konsekvensen av att kalla folk för idioter, när ingen vill leka med en, eller när det liksom, då kommer konsekvensen till slut bli som det där kaklet som man springer in i. Och då kan jag ju som säga, ja just det, nu kan jag backa och så säga att ja just det, mitt sätt att prata och umgås är faktiskt en del av problemet. Och det har jag också makt att förändra. Så då kan jag träna på nya sätt som ger andra konsekvenser, så att säga. Då får man självmedvetenhet. Så det finns ju två väldigt förenklade grupperingar. De som dömer andra och ställer till det. Och så finns det en mottagare då. Den som tar åt sig. Så när någon kallar mig för idiot så tar jag åt mig och så tänker jag, ja, men jag är en idiot, och så slår jag på mig själv. Och de två dansar ju väldigt bra ihop. Och så fort någon av dem bryter leken, vem har rätt, vem har fel, så är det ju möjligt, är det någon form av förändring som är möjlig då.
Men det där står ju också i den här boken och i modellen, det här att man tar ansvar själv för sina behov och att man heller inte låter liksom, jag kan inte ansvara för dina behov.
Det är en superbra början på en spännande tråd. Att när vi växer upp som barn så är ju många av dem, mycket av vårt välbefinnande är ju beroende på vilket stöd vi får av omgivningen, av våra föräldrar och så. Så då är vi beroende av att vi får hjälp. Sen är ju planen kanske är ju då att bli mer självständig, så att när vi flyttar hemifrån så då kan vi ha en egen inkomst, vi kan städa, vi kan liksom ta hand om oss själva i vår lägenhet eller dit vi flyttar. Så då blir vi mer självständiga. Och sen så nästa fas i livet när vi blir föräldrar igen, ja, då behöver ju vi på något vis kunna njuta av att ta ansvar för våra barn. Är ni med? Så det är som tre kapitel. Och det finns ju då i vår relation till våra behov också. De flesta går omkring, majoriteten av den vuxna befolkningen går omkring och är beroende av att andra gör på rätt sätt för att man ska må bra. Och det funkar i ett välfungerande samhälle. Men sen kommer fler och fler människor till att, nej men jag vill vara självständig, jag vill ta hand om mig själv. Men det blir väldigt ensamt också till slut. Om är ni med på vad jag menar? Att först så är man lite kladdigt, sitter ihop med andra och man tycker det är jobbigt. Nu vill jag bli själv, nu kan jag själv. Liksom. Och sen om jag kan själv så mycket, så då tar jag inte hjälp av någon. Så att, då blir jag ju till slut ensam, så att säga. Och då upptäcker jag att, ja just det, hur kan jag vara både fri och ömsesidig? Så det blir som den tredje stationen, kan man säga. Hur kan jag relatera till att jag är fri men jag är också beroende? Och det kallas ibland då för ömsesidigt beroende. Att vi behöver, så att säga. Och det är det lärandet som de flesta går igenom i livet i stort, men också när vi tränar på just kommunikation. Så man blir lite sån här obstinat i det här jag kan självstadiet. Då säger man saker som, ja men det där är dina känslor, jag är inte ansvarig för dem. Så jag blir inte så varm, utan jag är mer så här att sköt dig själv, det där är inte mitt problem. Medan senare så blir jag liksom så här, ja, det är dina känslor men jag vill ju bidra till dig och jag vill ta ansvar för min del. Så då blir jag lite mer varm, så att säga. Mm. Så det är väl den progressionen man kan se över tid.
Men om man ska medla i en konflikt, liksom om man är tredje part, hur brukar du angripa det? Liksom? Hur jobbar du när du kommer in i en konflikt?
Ja, då behöver jag komma ihåg att jag kan ju inte kontrollera de här parterna. Men jag kan låna ut mina förmågor till dem. Så då finns det, vi ska kunna tillbringa flera dagar och prata om hur man som medlare kan arbeta Men då...
Ja, vi har ju inte fler dagar.
Nej, precis.
Några minuter.
Men man kan säga att jag lånar ut min förmåga så att jag pratar med parterna, antingen var för sig eller i samma rum, där jag hjälper dem. Så att jag lägger mig så fort jag tänker att de pratar eller agerar på ett sånt sätt som försvårar för dem. Som om någon kallar någon och säger, men det går inte att lita på dig. Så då säger jag så här, men låt mig se om jag förstår. Så då fångar jag upp det där och så försöker jag se, har han eller hon gjort någonting som får dig liksom att säga det? Och så prata då, istället för att prata om tolkningen, så att prata om den här faktabiten, den här delade verkligheten. Så att parterna kan förstå vad det är när de har trampat varandra på tårna. Och prata om det så att båda blir medvetna om det. Och så förstå effekten och sen se, kan vi eller går det att reparera? Så att säga. Så jag kan sällan om så mycket om saken. Men jag förstår hur själva trådarna i relationerna påverkar. Så om man säger det här så kommer det ha den här effekten. Så jag blir lite grann som en trafikpolis som dirigerar trafiken. Så att det inte blir en krock, så att säga. Det är väl ett väldigt förenklat sätt då. Sen är det ju massa saker, tricks och tips som man över åren har lärt sig om hur man löser olika korsningar, så att säga, i trafiken.
Precis. När det är enkeltrafik ena vägen och precis.
Ja, precis. Så kan det vara ibland att man kan inte vara i samma rum och prata. Så då får man prata i två olika rum. Medan kan man vara i samma rum så är det ju bra. Men det är inte alltid bra att göra om det blir värre, så att säga.
Vad är det mer för premisser som liksom ramar in NVC?
En stor sak som är lätt att glömma bort, det är väldigt lätt att tänka, nu finns det en modell, det finns fyra steg, nu ska jag bara följa det här receptet liksom. För man kan se det som ett recept, men recept är ju, som i en kokbok, så är ju recept ett stöd för att lära sig att förstå hur de här ingredienserna gifter sig. Så det är att förstå att modellen har ett syfte för att vi ska lära oss vad är delad verklighet, vad är min verklighet, vad är min subjektiva upplevelse, så att jag inte pratar om min subjektiva upplevelse som en absolut sanning. Och sen det som man lätt glömmer bort, det är omsorgscirklar. Det vill säga, om jag utifrån ett helt egoistiskt perspektiv bara vill få mina behov tillgodosedda. Så om jag sitter här och bara vill få vad jag vill, så kommer ni mest troligt att tycka att jag är lite ego. Det är en effekt. Vilket gör att ni, om ni är smarta, så blir ni också lite ego. För ni behöver skydda era intressen om ni inte märker att jag bryr mig om era intressen. Medan om jag satt här och var intresserad av ert välbefinnande och mitt välbefinnande, då kommer ni mest troligt att slappna av. För ni märker att Kai, han bryr sig om oss, så då kan ni våga bry sig om mig. Så att gå från att tänka jag till att liksom, jag och du, det är en nyckel. Och det behövs ju ingen modell för det. Men det är det som gör att det blir bra i längden. Där vi har en omsorgscirkel där vi alla sitter innanför cirkeln. Så att gå från att vara egoistisk till att vara mer egoistisk, brukar jag säga. För om ni mår bra, då kommer jag ju må bra. Så man ser att på sikt att bry sig om andra och sig själv är mer hållbart än att tänka på sig själv. Och att inte förväxla det här med att jag sakar mig själv och bara är till lags till er. För då, om jag inte finns kvar, då blir det inget vi, så att säga. Så det är oftast också en sån här progression när man tränar, att man kanske är jag-fokus och sen blir man du-fokus, och så är allting så spännande att försöka förstå andra, och så glömmer jag bort mig själv. Så det handlar om hur kan jag och du finnas samtidigt. Och de flesta pratar oftast för länge åt ena sidan. Om ni tänker på samtal som kraschar, så är det oftast att man pratar om den ena sidan så länge så att man förlorar den andra, och så kommer man inte upp på banan. Medan om bollen får gå lite oftare fram och tillbaks, så då litar vi båda på att vi båda är med i matchen, så att säga. Så det är väl sådana där generella saker som är lätt att glömma bort, men som gör stor skillnad.
Men har du några goda råd om man vill, liksom, hur ska man göra för att komma igång? För att jag tänker att jag läste boken och så tycker man det här är så klokt och bra. Och sen så bara vips, så dröjde det inte så länge där hemma. För man bara, oj då, nu har jag verkligen inte levt efter det här nya jag har lärt mig. Ja. Man liksom går ju snabbt in i sina gamla rutiner. Så ja. Har du några sådana konkreta tips på hur man ja. Börjar?
Börjar är någon form av nyfikenhet man vill ha. Och kanske också ett missnöje som man vill förändra någonting. Missnöje är ju bra på så sätt att det får ju oss att bli, anstränga oss och testa något nytt. Precis som jag är konfliktkaj, så att säga. Och att lära sig att förstå, liksom läsa en bok eller kolla på YouTube och liksom ta in den här nya kunskapen. Och sen kanske testa och öva med folk som vill öva. Så man inte tar det på sin man eller sin fru eller sin chef eller... som inte spelar med. För de är ju vana att vi är på ett visst sätt. Och så när vi ändrar oss, då blir de ju kanske lite oroliga sen. Vad har du läst för bok? Vad har du gått för kurs? Så att öva med folk som delar intresset. Eller med främlingar. Där, som inte vet hur du är. För då är du fri att vara hur du vill. Tills man blir varm i kläderna, så att säga. Så att man... Det är som en fotbollsmatch. Man vill ju träna några gånger innan man spelar match, så att säga.
Ja, men du och jag kan väl träna då, Victoria?
Mm, det kan vi verkligen. Ja.
Och när man ska träna, då kan man ju välja ut en av de här stegen. Och den här veckan eller den här dagen så är liksom, tränar jag eller försöker vara uppmärksam. Eller, ni bor ju i en fantastisk stad. Då kan man ju sitta på en buss eller en tunnelbana och tjuvlyssna på hur folk pratar. Och bara, eller som jag bor i skogen, så då får man lyssna på poddar eller sådär.
Jag tror du skulle säga fåglarna.
Ja, nej, men hur folk pratar. Och så lyssnar man så här, är det tolkningar eller är det fakta? Är det en delad verklighet? Att bara liksom bli bekväm med de här sorteringen. Pratar de om vad de tänker eller vad de känner och hur går det? Jättelärorikt att liksom lyssna på andra. Som en liten passiv träningsform. Och sen när man känner att nu vill jag testa, så då kan man aktivt mer liksom testa. Och ofta behöver man studera ord, så att klistra upp ordlister, liksom känsloord och behovsord på... Det gjorde jag under flera år på kylskåpet och på toadörren. Så man studerar, liksom, får ett större vokabulär. Liksom.
Men sen då i lite längre perspektiv, när man börjar bli varm i kläderna, då det vill, liksom, man kan ju använda sig av den här metoden även om motparten inte har någon koll på den överhuvudtaget. Ja, eller hur? Så man, och det behöver inte vara någon som ens vill anamma det här med medkänsla och empati och liksom...
Nej, det är det som är så fiffigt, att det är ingen metod som vi behöver vara överens om. Utan det är liksom kunskaper som man kan använda. Så. Sen möter jag ofta folk som säger, men du pratar och tänker lite annorlunda. Det är som spännande liksom. Ja, då som man märker att just det, den här personen pratar lite annorlunda. Och då blir det ju annorlunda resultat. Alltså konsekvenserna blir annorlunda, så att säga. Ofta så brukar det vara två saker man vill träna på. Det ena är att sätta gränser och stå upp för sig själv. Några behöver träna på det för att, så de inte blir överkörda. Och några andra behöver göra tvärsom, att liksom lyssna och försöka ta in omgivningen och försöka vara mer förstående. Så det kan vara så att två vänner behöver träna på precis motsatt saker. Så att säga. För man behöver vara bra på båda benen.
Ja, men det här är ju ett väldigt stort område och vi har skrapat lite på ytan. Och vi kan ju absolut rekommendera boken Nonviolent Communication, ett språk för livet. Men om man vill veta mer och lära sig mer om det här, finns det kurser man kan gå eller?
Ja, man kan gå in på vår hemsida friareliv.se. Det finns en bra blogg där med massa artiklar och lite videos och sådär för den som gillar det. Det finns massa böcker och också utbildningar och sådär. Och det är ju ett långtidsprojekt, så att hållbar utveckling, det är inte ett det är inte ett piller som gör att man... Så där finns det massa spännande resurser som man kan ta.
Nej, det finns inget piller man kan ta som löser alla konflikter man har. Eller som förebygger alla konflikter. Eller, tyvärr.
Ja, det, sömn är bra så man är återhämtad. Så man är på sitt bästa jag. Att få näring i kroppen är bra så man är kognitivt fungerande. Och har hälsan i behåll. Men att sen lära sig också prata och relatera. Det är ju ytterligare en dimension på sitt välbefinnande. Så det är väl superbra att göra lite av allt.
Men precis som du säger, att vara i balans, att vara en hälsosam kropp, det är bra förutsättningar.
Ja, ja, det finns till och med statistik på att domare i USA dömer hårdare innan lunch än efter lunch. Så att, det är bra att ha jobbiga samtal med något så när balans i kroppen så att man inte är hungrig, för då blir man lite mer på hugget så att säga.
Titta, vi kommer alltid tillbaka till vikten av kost och näring, Lotta.
Eller hur? Ja,
ja. Vad den frågan är.
Vad
är svaret? Kost och näring.
Och är man kissnödig så lyssnar man sämre. Så det, finns, det är ju så spännande hur biologin och kroppen sitter ihop med liksom, sådär. Så att är man kissnödig så ska man lösa det innan man går på ett viktigt möte eller innan man ska lyssna på någon. För annars så kommer man inte höra allt som man behöver höra.
Och har man sovit dåligt, då tolkar man ansiktsuttryck och så annorlunda, har jag läst också. Så att,
ja. Spännande.
Ja, men tusen tack Kai för att du har kommit till Hälsosnack och berättat om allt det här. Men vi har två sista frågor som vi ställer till alla våra gäster.
Okay.
Och den första av dem är om du har någon daglig rutin eller ritual eller liknande som du gör varje dag som får dig att må bra.
Ja, det har jag. Jag gör något som heter heart math, det vill säga jag har lärt mig forskning kring hur hjärtat och påverkar liksom. Så jag kollar min sömndata och jag försöker också göra medvetna övningar kring andning och hjärtfokus. Just för att vara mitt bästa jag så att säga. Så det är något jag gör. Och sen åker jag skidor varje dag. Det är ett lyckopiller för mig så att säga.
Härligt. Och det här är ju en hälsopodd. Mm. Så om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Då ska man åka längdskidor.
Bra.
Det har vi inte pratat om och gett råd om, Lotta, så
Nej.
Mycket.
Nej, men längdskidor är härligt. Alltså, det är ju underbart. Om det är så här, den här drömmen man har när man är i det här krispiga vinterlandskapet och får glida fram och man hör bara det här skidorna som glider,
man
stavarna.
Man är i naturen, man får jobba med hjärnan med koordination och man får bättre kondis. Och är man, gör man det med vänner så har man också ett bra samtal. Var det en till fråga?
Nej,
Nej.
Det var dem.
Det var dem. Så tusen tack.
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 Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.